P3, Sveriges Radio.
Moa, det känns inte som att det finns några kriminella miljöpartister, va?
Nej, jag har aldrig hört talas om någon.
Försök kolla, den man hittar är klassiska Per Garton, det gamla språkröret, som körde full myntade begreppet eftersupning.
Just det.
Alltså att han då menar att han hade krockat först och sen blivit så rädd av själva krocken i diket så att han hade gått hem och supit och sen gått tillbaka. Man ska inte skratta åt sånt där, men det är en genial bortförklaring ju.
Absolut, det är det. Han har också skrivit en kriminellt dålig sexroman, Per Garton.
Nej, det är Birger Schlaug, va?
Nej, det är Per Garton.
Okej.
Okay. Under pseudonym.
Oj.
Mm. Pseudonymen Birger Schlaug.
Ja, rest in power.
Verkligen.
Ja, hoppas det finns diken i himlen.
Det här är Konsulterna. En satirpodd från P3 där Felix Österpersonne, Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin löser politikernas problem.
Dagens problem. Hur ska Miljöpartiet lyckas nå ut med sin kriminalpolitik? Det ska handla då om Miljöpartiet och lag och ordning och kriminalitet, men inte då den inom partiet, utan om att de har så extremt låg trovärdighet när det kommer till den här frågan som är en av de allra viktigaste för väljarna. I en rykande färsk undersökning från februari 2026 av Novus så var det bara 1% av de tillfrågade som sa Miljöpartiet på frågan vilket parti har högst trovärdighet när det kommer till lagordning. Man vill träffa den procenten, eller?
Jag tror att den procenten svarade Miljöpartiet med ett frågetecken efter. De blev så förvånade att det ens var ett alternativ på frågan.
Men det är som där ibland när man hör om folk som presterar så dåligt på högskoleprovet. Så att om man bara hade kryssat en etta på alla alternativsvar hade man fått högre betyg. Mm. Och lite så är det kanske, ska jag väl rota i alla fall, för Miljöpartiet nu. Den hetaste frågan är inte längre kärnkraftverk och bottenfärg på privata båtar, utan istället då alla de här unga männen som skjuter varandra i huvudet i våra förorter. Och det här tycker väl språkrören är tråkigt, eller de i alla fall kanske inte gjort tillräckligt för att tycka någonting om det. Jag blev intresserad av, hur ser de kriminella själva på det här? Alltså på partipolitik. Och på Miljöpartiets trovärdighet. Alltså, de om några borde ju veta, skakar de i kroppen när de ser Maria Wetterstrand eller någon historiskt då, lägga fram att nu jävla blir det krafttag mot gängen här. Och eftersom att jag inte känner så många aktiva kriminella så ringde jag till Juan. Han är 54 år och jobbar för KRIS i Västerbotten. KRIS som i kriminellas revansch i samhället.
Ja, hallå.
När du har suttit på kåken, har du någonsin träffat en miljöpartist där?
Nej, aldrig. Det är inte i fängelse. Det är oftast bara när vi röstade så där då. Ja, det var oftast Moderaterna, Socialdemokraterna. Som var populärt. Vi pratade aldrig nästan om Miljöpartiet faktiskt på kåken.
Men liksom med legalisering av narkotika och sådär, det har ändå Miljöpartiet lyft i riksdagen någon gång. Det gjorde inget då för i de kriminella kretsarna?
Ja, det är klart många som är i missbruket skulle vilja ha det här legaliseringen av narkotika. Men
är det så att kriminella inte vill ha en legalisering av narkotika för att då kan man fortsätta sälja?
Ja, en del av kriminella som sitter inne vill inte ha en legalisering av narkotika.
För då tar man bort deras levebröd liksom?
Ja.
Får man fråga vad du röstar på där i fängelset, Juan?
Oftast har jag röstat för Socialdemokraterna, men jag har haft vänner som var nära vänner som var i Sverigedemokrat till exempel, just nu fortfarande. Och jag är en sån här kille som har en mycket stor respekt mot människor som har åsikter med olika politik.
Tänka sig att det var till en för detta tung missbrukare och kriminell man behövde vända sig för att få lite medmänsklighet och värme över partigränserna i dessa dagar.
Vilken ambassadör för ett mittensamarbete.
Ja, men som ni hör, inte en enda miljöpartist där inne. Och ingen som röstar på dem heller.
Nej.
Hur tolkar ni det, Moa?
Det känns som ett sånt Venn-diagram fast med cirklar som aldrig möts. Mm. Alltså Miljöpartiet och kriminalitet. Varken att de är utövare eller bryr sig särskilt mycket om det.
Ja, precis. Man undrar hur det har sett ut det där. Det vill säga, hur har Miljöpartiet förhållit sig till kriminalpolitiken historiskt? Jag har bett dig kolla på det, Moa. Berätta, vad har du hittat?
Jo, men de senaste åren så har det ju verkligen pågått en kapprustning mellan partierna i insatser för att knäcka gängen. Man ville hela tiden överträffa varandras förslag. När lagen om visitationszoner trädde i kraft så ville Socialdemokraterna ta det ett steg längre och göra hela södra Stockholm till en visitationszon. När ena sidan föreslår dubbla straff för gängkriminella så vill den andra sidan se en svensk maffialag. När regeringen inför anonyma vittnen säger Socialdemokraterna, det har vi alltid varit för. Och mitt i den här tävlingen om att slå rekord i lag och ordning står ju Miljöpartiet. Ett parti som inte ens verkar vilja göra anspråk på titeln den vuxna i rummet, till skillnad från alla andra. Riksdagens tjuren Ferdinand.
De vill sitta under sin korkek och fokusera på kärnkraftfrågan fortsatt.
Exakt. Så det första jag började gräva i var om de ens har en rättspolitisk talesperson. Eftersom formuleringen Miljöpartiets rättspolitiska talesperson liksom inte ligger helt rätt i munnen.
Johan Forsell, rättspolitisk talesperson för Moderaterna. Och Martin Malmgren, Miljöpartiets rättspolitiska talesperson. Välkomna hit båda två.
I det här klippet från 2022 så var det då Martin Malmgren. Mm. Han ersattes senare av Rasmus Ling, men han lämnade riksdagen förra året. Mm. Så att jag började söka i media och hittade inget.
Han hade för mycket att göra. Gick in i väggen. Snack om att komma till kontoret och allt som ligger på en skrivbord är bara ett blankt papper. Där det står kriminalitet, kolon.
Kriminalitet, frågetecken.
Men finns det alltså då ingen rättspolitisk talperson?
Alltså, jag gick in på Miljöpartiets hemsida och när jag scrollade igenom personerna i partistyrelsen och av misstag klickade på partiets talesperson i HBTQI-rättighetsfrågor och barnrättsfrågor.
Men där känns det, där har de talespersoner. Hugg sex om man får den.
Ja, precis. När jag klickade på henne och då kom in på Ulrika Westerlund så gick det att läsa i det finstilt att hon också utöver det här är rättspolitisk talesperson.
Ah, det är mer ett side gig. Man gör det lite vid sidan av. Mm. Man har ett jobb men man är också då styrelseordförande i sin bostadsrättsförening.
Absolut.
Ett möte i månaden som man helst undviker för att barnen har blivit sjuka.
Mm. Så jag lade då en dags arbete på att hitta vem som är rättspolitisk talesperson innan jag ens kunde börja göra mina efterforskningar om vad Miljöpartiet vill göra.
Mm, det säger någonting.
Ja, och just nu är det enklare att veta vad de inte vill. Mm. Här kommer en nerklippt version av språkröret Daniel Heldén i SVT:s 30 minuter.
Sänkt straffbarhetsålder.
Det här är helt fel väg att gå.
Ungdomsfängelser.
Det säger vi också nej till.
Säkerhetszoner, alltså det som ibland kallas visitationszoner.
Vi sa nej till det när det gick igenom.
Dubbla straff för gängkriminella.
När vi tittar på det tidigare så har vi sagt att det är inte säkert att det ger någon effekt egentligen, utan vi bara fyller på fängelserna ännu mer.
Men tidigare har ni varit negativa till det här? Ja. Möjlighet att återkalla medborgarskap från gängkriminella.
Medborgarskapet är ingenting som ska in i liksom straffskalor.
Men så i princip allt det här, det säger ni nej till?
Ja.
Jag sa ja där på slutet i alla fall.
Jag fick ett ja. Med en negation i frågan kan man få ett ja från Daniel Heldén. Men jag vill också märka till att han refererade till någonting som kanske gav en hint. Han sa, nej vi sa nej till det när vi gick igenom. Och då ser jag framför mig den här lilla lappen som har fyllt i. Att de bara haft en genomgång, tagit alla andra förslag bara... Ja, blir det nej på den också? Eller? Ja, det blir nej på den.
Ja, men det kan vara så. Söker man på kriminalpolitik på deras hemsida så är senaste träffen från 2021.
Och det handlade om?
Någonting de sa nej till, får jag gissa. När man gör vidare efterforskningar sen så har jag i alla fall läst mig till att de vill ta ett så kallat krafttag mot brottslighet. Men man får tyvärr aldrig riktigt reda på hur. Utan alla utspel som har kommit från Miljöpartiet på kriminalområdet handlar om vad de inte vill göra. Så jag är svarslös här.
Nej, men jag tycker också att det här måste vi ta upp med Miljöpartiet. För tänk er själva hur öppet mål det hade varit för dem och som det har ju varit de senaste åren med miljöpolitiken och det här. Det är precis det de har klandrat alla andra partier för, att ni bara säger att ni ska rädda planeten, men ni har ju inga förslag. Mm. Och sen bara, ungdomsutvisningar? Nej, vi sa nej till det när vi gick igenom.
De har hört samma manuskort för deras rättspolitiska talsperson. Det är bara, det står bara nej på. Mm.
Och så har det varit sedan de kom in i riksdagen.
Ja, ni hör ju här, det är ett bottenkört parti när det kommer till trovärdighet. Men som de konsulter vi är tycker jag verkligen att vi ska se det här som ett dukat bord. De behöver oss och de behöver din hjälp, Hanna.
Ja, jag tror liksom att det är bra för dem att hitta en fråga där de kan positionera sig lite grann, visa framfötterna lite.
Komma med ett förslag.
Ja, men vara lite liksom unika. Och jag tror jag liksom identifierat ett sätt för dem att slå mot gängens inkomst och på så sätt liksom ta sig an gängkriminaliteten, samtidigt som de intar en helt unik ställning i svensk kriminalpolitik. Och då tänker jag på narkotikapolitiken.
Mm. Perfekt.
Det har ju rökts holk.
Ja, men det har du nog gjort.
På MPs landsdagar och olika liksom gröna ungdoms.
Dags att visa att de kan walk the walk. Mm,
exakt
så då.
Putting the grön in grön ungdom. Så att
jag känner en tidigare miljöpartist som har en närodlad langare.
Det är helt otroligt.
Ah, mm. Att det är liksom rättvisemärkt hasch. Typ.
Ja, precis. Att det inte är insmugglat utan han planterar sitt gräs själv.
Bor den här personen i Malmö?
Nej.
Okej.
I Stockholm.
Sånt man inte hade kunnat säga på skämt för att det hade känts så hack.
Ja, som om man hade känt någon som bodde på Södermalm och faktiskt hade sitt surdegsbröd på ett sånt surdegshotell. Det
var så. Hon gav langaren blommor senast.
Ja, men precis, för de når ju inte ut när det kommer till lag och ordning. Och det är inte alla som gör.
Ett annat parti som också har problem med just trovärdigheten nu är Liberalerna.
Mm.
Kaos där. En liberal som i alla fall verkligen lyckades nå ut med en kreativ idé är den gode Jan Jönsson. En rubrikernas man på senaste tid då. Hans framtid inom partiet verkar ju hänga på en skör tråd. Men ta oss tillbaka till när det begav sig, när han hade sin lilla valkampanj i Stockholm 2022.
Just det, gängens värsta fiende.
Så här ser han ut, kolon, gängens värsta fiende. En bild då på Jan Jönsson, företrädare för Liberalerna i Stockholm, som är då, måste man veta, väldigt smal och lång.
Hallå?
Du slog ju ändå igenom ironi då, att du som inte är jättemusklig, tvärtom ganska långsmal man, prydde baksidan av bussar och sådär i Stockholm. Var det medvetet?
Ja, det var ju lite av poängen vi ville göra, att det är ju ganska sällan, eller aldrig tror jag, som det är elevrådsordförandetypen som kastar handgranater kring sig och skjuter folk. Och att ett sätt att förebygga att unga män dras in i det här våldet är just att jobba med pojkar kring vad är att vara man.
Du köper ändå den här... Annars då kanske lite nidbilden av liberaler, folkpartister som ofta då elevrådsordförande typen.
Ja, det skulle jag säga är någonting som vi liberaler är väldigt stolta över.
Och om du nu då ska sätta dig in i Miljöpartiets sits. Jag vet att det är lite av en arvsfiende, men tror du du kan ge dem någon typ av tips på hur man ska slå igenom i bruset?
Ja, men jag tror man måste vara verklighetsförankrad, så att ett tips är väl att de är ute och nattvandrar, pratar med människor som bor i inte minst de utsatta områdena.
En av de få saker då, som kanske ändå förenar Miljöpartiet och Liberalerna är ju er kärlek till gräs, marijuana. Tror du det går att liksom jobba kring legaliseringsfrågan där gemensamt för att stävja gängen?
Ja, Liberalerna är ju inte för någon form av legalisering av narkotika och droger. Däremot så tycker vi att man ska ha ett skademinimerande perspektiv.
Mm. När var senaste gången du rökte på då?
Jag har aldrig prövat. Jag varken dricker eller röker.
Du axlar elevrådsrepresentantrollen med bravur.
Ja, och det är någonting som jag är väldigt stolt över.
Ja, hellre vård än straff, säger han. Hur skulle det passa in i ditt förslag, Anna?
En lite mjukare tag, men det ena behöver ju inte utesluta det andra. Professor emeritus i kriminologi, Henrik Tam, menar att en avkriminalisering av cannabisbruk skulle dels frigöra omkring 1000 poliser som hade kunnat ägna sig åt annat än att haffa småbus på Öland Roots, samtidigt som det också hade då enligt honom fört politiken i en mer human och pragmatisk riktning. Det här är då liksom en forskarröst då, men när det pratas om narkotika i riksdagen så brukar det låta både från vänster och höger ungefär så här.
Vi socialdemokrater, vi är emot alla förslag om att legalisera eller avkriminalisera narkotika.
Och därför säger utskottet nej till motioner som vill ta politiken i en annan riktning genom till exempel avkriminalisering av eget bruk. Och det finns idag inga entydiga vetenskapliga belägg för att avkriminalisering minskar narkotikabruk bland unga.
Tack, då vill jag veta vilken forskning, vilka referenser ledamoten lutar sig mot. Jag kan nämna Tam, jag kan nämna Jonsson, jag kan nämna 20 000 forskare som säger så här att det här borde vi utreda. En annan fråga jag har, fru talman, det handlar om alkoholen då.
Ja, det är vänsterpartisten Karin Rågsjö som gör ett tappert försök på att liksom nämna lite forskningsbakgrund där, men sen direkt hoppar tillbaka och vill prata om Systembolaget.
Mm. För där kan man ju verkligen snacka om alltså no-go-zone, hela den här avkriminaliseringen.
Mm. Nej, men det är väl lite så. Och det kan man tycka vad man vill om, men man kan absolut säga att det finns en lucka för Miljöpartiet att liksom inta här.
Verkligen, och 20 000 forskare att hamna sig till.
20 000
och vet du vad de också har inom partiet? Erfarenhet och trovärdighet.
Mm.
Okej, jag hör det, Hanna. Det är låg trovärdighet för MP, men det lutar åt någon typ då av avkriminalisering för att hjälpa gängen. Vad är din lösning?
Inför gårdsförsäljning av narkotika.
Det låter väldigt nytt.
All narkotika.
Även den här ryska krokodildrogen som får ens lemmar att ruttna bort.
Ja, men tänk dig själv att kunna åka till en rofylld gård på Österlen för att ta ketamin under ordnade former.
Mm.
Smekas av brisen från Hanöbukten samtidigt som man proppar sig full till bredden med hästbedövningsmedel.
Jag kommer ihåg när jag gick i lågstadiet och läste Sherlock Holmes. Halva boken är att läkaren Watson får gå och släpa ut Sherlock från olika opiumhålor i London.
Mm.
Ja, då fick man inte se BBCs lite mer städade version.
Men tänk att slippa åka till Västberg industriområde och såg av en ful gubbe för att få en påse pulver utblandat med tvättmedel som frät hål på lillhjärnan. Tänk om Miljöpartiet på en och samma gång kan kombinera den liberala tanken om legaliserad narkotika för eget bruk med den socialdemokratiska drömmen om benhårda men totalt godtyckliga regler kring berusning.
Ja, för då, exakt. För det du säger då är att de får både de här liberaliseringsivrarna från vänster, men också vissa i mitten får den, men också de här som är lite mer högerut, som gillar det här lite stramare, gårdsförsäljningen, frihet under ansvar tanken.
Ja, precis. Alltså, gå in som liksom de enda som arbetar för en avkriminalisering, ta en stor del av gängens inkomst. Man vet att det sker under reglerade former. Liksom.
Man kan ju bara inspireras av lagen om gårdsförsäljning. Mm. Alltså införa en sån obligatorisk föreläsning på 30-45 minuter innan man får köpa någonting.
Just att man vet att det är bara de som liksom verkligen måste. Hantverksladd tillsammans med andra likasinnade. Efter en lång och gedigen föreläsning om riskerna och hur man får det absolut bästa ruset. Så då tror jag att vi kan minimera dödsfall och skador med narkotika samtidigt som vi då tar pengar från gängen. Och som collateral damage så stöttas småföretagare.
Och Miljöpartiet kommer då med det här för en gång skulle nå ut och få lägga fram ett skarpt förslag där de säger ja till någonting och kanske alla andra säger nej då.
Men de skulle vinna lag- och ordningkapprustningen med det här förslaget.
De skulle
bara
i alla fall
in från sidan.
Kunna
binda Tam till
MP.
Till MP. Och så plötsligt kommer Ulrika Westerlund ha att göra.
Vi får se vad Ulrika Westerlund själv säger. Det är faktiskt henne vi ska få ringa upp.
Ulrika.
Du är rättspolitisk talesperson för Miljöpartiet, bland annat ska vi väl säga.
Det genomslaget ni får handlar ju främst om att ni inte håller med om förslag som kommer från Tida eller Socialdemokraterna. Men däremot ganska mycket mindre genomslag för vad ni faktiskt vill i kriminalpolitiken.
Så är det verkligen, och det tänker jag är lite där. Vi försöker ju nå ut på olika sätt, men ni vet ju hur media funkar. Att när små partier gör egna utspel om egen politik, så som inte har någon koppling till någonting som pågår för tillfället till exempel, så är ju det ganska begränsat intresse ofta från många medier. Inte alla, men från många är det ju så.
Du kommer få ett jätteskarpt förslag här som sticker ut, men samtidigt är väldigt grundad i det du och din rörelse står för. Hanna, take it away.
Ja, hej. Jag har då ett förslag både på hur ni ska liksom kunna profilera er inom kriminalpolitiken samtidigt som ni också slår mot gängen då. Mitt förslag är att ni ska arbeta för en avkriminalisering av narkotika, men genom att införa ett liksom världsunikt system med gårdsförsäljning av narkotika, där man kan, om man vill, liksom bruka narkotika under ordnade former och uppsikt. Så man tar bort pengar från gängen samtidigt som man lyssnar då på till exempel forskare som Henrik Tam som ser fördelar med en avkriminalisering.
Tack. Ja, det var ju kreativt. Vi är ju för att göra en utredning om just avkriminalisering. Däremot så har vi ju inte ställt oss så positiva till det här förslaget om gårdsförsäljning av vin och öl och sådär. Så det skulle kanske bli lite apart att då samtidigt förespråka gårdsförsäljning av narkotika. Däremot att titta på hur lagstiftningen ser ut på narkotikaområdet då, framförallt med omsorg av brukare så att säga, hur vi kan minska dödsfallen och bedriva en effektiv narkotikaprevention som ändå tar hänsyn till mänskliga rättigheter och så vidare. Det är vi ju peppade på.
Jag tror, Ulrika, att det inte alls behöver kännas apart att ni är emot gårdsförsäljning av alkohol, öl och vin så där, men för droger, för det tycker jag också går hand i hand med liksom gängs miljöpartist, att de sitter på en fest, kanske berättar att nej, men gräs blir man inte bakis av, och det här gräset är faktiskt närodlat av någon snubbe i Malmö som bor på Möllan och cyklar en lådcykel till dagis och som är genuscertifierat och sådär. Så jag tror verkligen att det finns synergieffekter, och att ni inte då behöver gå Moderaterna till mötes med den övriga gårdsförsäljningen.
Jag misstänker att jag kanske har varit på några fler fester med miljöpartister än vad du eller ni har varit.
Så,
eller, ja,
du får bjuda oss.
Jag känner inte riktigt igen med den här skildringen av hur det kan låta i miljöpartistiska sammanhang. Men jag lägger det här också naturligtvis i mitt bakhuvud.
Ulrika,
kanske framstår.
Handen på hjärtat. Det har tänts holkar under olika fester med miljöpartister som du har varit på.
Har det faktiskt inte alls gjort. Jag är ledsen att knäcka den här nyheten för er då, men det har det faktiskt
just
inte.
Just nu, kolon.
Det är jobbigt för er att jobba med den här nya informationen, men det har det faktiskt inte.
Amanda Lind har väl i alla fall sagt att hon rökte gräs i sin ungdom i alla fall. Det kanske inte var med i miljöpartistiska kretsar, det kanske var något som kom efteråt. Du kanske inte är bjuden på de festerna.
Precis, det är också ett alternativ. Ja, nej, men jag är bjuden på ganska många miljöpartistiska fester, och just det här scenariot har inte inträffat.
Om du ändå ska försöka ta förslaget lite seriöst, du har ändå tillstått att ni behöver nå ut i medierna. Skulle du inte bara kunna kasta ut det här? Det kommer ju ändå inte bli verklighet.
Alltså, vi tänker ju också att våra väljare, tror vi, prioriterar extremt mycket att man känner att politiken är grundad i liksom vetenskap och prövad erfarenhet och så vidare, och har någon slags grund som inte bara är att vi kastar ur oss saker.
Tack för att vi vill ringa, Ulrika Westerlund, och varsågod för förslaget.
Ja, tack.
Ja, men då har vi löst det.
Ja,
ännu en gång.
Jag tror att det här kommer
slå.
Ja, men det känns som att de borde kunna lägga på utredning i alla fall.
Ja, ofta är det ju så här med politiska förslag att de behandlas som helt aparta när de sägs första gången. Men sen ger det 7 år.
Tänk en gång i tiden när kvinnlig rösträtt var lika bespottat. Var precis lika otänkbart som gårdförsäljning av.
En hysterika, gå och lägga en röst. Jo, jag tackar, ja. Vi vill ju gärna ha förslag förankrade i vetenskap. Och den säger ju att de av honkön inte har IQ. Ja. Förlåt, precis. Läser högt från min dagbok.
Vi får tänka på suffragetterna och fortsätta kämpa.
Jag tror att mycket hänger på hur lättköpt Henrik Tam är.
Ge honom en 5 närodlat hasch, ska jag nog säga.
Fick ni också känslan av att Ulrika bara inte har fattat när de andra har rökt gräs? Att de har gått iväg och så har de varit så här.
Jag har varit på så roliga fester där vi alla gemensamt har kollat på Big Lebowski och skrattat på nästan rätt ställen.
Nu luktar det så där konstigt igen.
Jag hittade en lista här över miljöpartisttoppar som har erkänt att de har rökt gräs. Då har vi Isabella Lövin, Gustav Fridolin, Per Bolund, Amanda Lind, Alice Bakunke.
Om Gustav Fridolin har, då har alla. Du har lyssnat på Konsulterna. Glöm nu inte att hjärtmarkera så du inte missar något avsnitt. Jag heter Felix Österpersonne. Med konsulter var Moa Wallin och Hanna Lublin Niklasson. Producent Malin Collin. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.